Idag så har jag bara ett utdrag från ett föredrag som jag höll 1993 i Etiopien på en konferens. Och jag ska använda lite grann av det. Det är det enda som ni får. Det är på engelska. Och det är bara fyra frågor där längst ner som jag tänker ta upp. I övrigt så har jag frågeformuläret för de 10 som ska ta kursen. Och jag tänker använda 15 minuter att gå igenom det frågekompendiet lite grann. Det är bara ett blad, ja. Ja, det övriga, det säger jag i föredraget. Och ni som ska skriva, ni får läsa på ordentligt. Vi började med att be Veni Sancte Spiritus. Och vi avslutar vår kurs med att be denna gamla latinska bön i Jesu namn. O du helige ande, kom. Fyll dina trognas hjärtan med nåd och frid. Och tänd i dem kärlekens eld, din levande låga. Du som från skilda länder och språk samlar folken i kristen tro och endräkt. En enda helig kyrka. Halleluja, halleluja. Amen. Ja, ikväll ska vi försöka dra ihop trådarna. Och temat på programbladet är ju anden i församlingsliv och personligt liv. Och lite grann ska vi försöka besvara frågorna. Hur är vår erfarenhet av den heliga ande? Och vilken roll spelar de andliga gåvorna i våra församlingar och vårt personliga liv? Och hur uppnår vi en bättre överensstämmelse mellan Nya Testamentets andlighet och vår? Hur går vi vidare? Det är de frågor som vi ska försöka svara på. Och jag tror att jag börjar med att mycket kort referera vad Turner och vad Gordon Fee säger som slutklämmar i sina böcker. Om vi först tar Turner, hans konkluderande reflektioner i kapitel 20. Som ni har förstått är han mycket kritisk mot cessationisterna, de som hävdar att andens gåvor upphör i och med den första apostelgenerationen. Han hävdar i sina slutkapitel för både profetia, helande och tungotal att det finns visserligen vissa skillnader mellan hur vad vi kan läsa om profetia, tungotal och helande i Nya Testamentet och de erfarenheter vi har idag. Men i stort hävdar han att det finns en verklig kontinuitet. Både innehållsligt och funktionellt. Det är hans grundposition. Och jag har inte hittat någon framställning i någon bok. Och jag kan inte göra anspråk på att ha läst alla böcker om karismatik. När det var som mest, runt 1990, fanns det inte mindre än 15 eller 17 böcker på svenska bara. Om de frågorna. Jag har inte talat med många som fanns på engelska. Men jag har inte läst någon som har gjort ett sånt gediget försök som Turner att empiriskt undersöka hur fungerar tungotal, profetia och helande idag. Och som sen har gjort ett lika gediget exegetiskt arbete på vad Nya Testamentet säger. Så man måste då hålla honom räkning för att han är förmodligen den mest saklige i att kunna göra en riktig jämförelse. Han ställer då några frågor till sist i sin bok. Han frågar 1. Är de prototypiska andliga gåvorna, de här 3, tungotal, profetia, helande, unika för pentekostal och karismatisk kristendom? Är det något nytt så att säga som har kommit från och med 1906? Och han svarar ett blankt nej på det. Han gör ett litet undantag att tungotalet har inte, i varje fall vad vi känner till, säger han. Han kvalificerar och garderar sig alltid. Varit så förekommande förut. Men ju mer vi läser om kyrkofäderna, om ökenfärderna och om de kvinnliga mystikerna under medeltiden, desto mera klart står det ju fram att tungotalet brukades av många fler än vi tror. Vår Birgitta, som ju hade många profetiska gåvor, hon var inte bara profetissa, utan hon utmärktes också av att hon talade änglarnas språk, och det måste ju innebära att hon hade tungotalets gåva, exempelvis. Simon den nye teologen, den mest kände ortodoxe andlige fadern mot slutet av 900-talet i Konstantinopel, han talade också i tungor. Och jag hittade i Stanley Burgess artikel om hur andens gåvor har förekommit under olika skeden i kyrkans historia, att Ignatius Loyola kunde sjunga i anden. Det visste jag inte, det var något fullständigt nytt för mig. Så att detta med tungotal har säkerligen funnits i alla tider, men inte spelat en roll som det sen gör i pingströrelsen från 1906. Det kan man nog komma vara eniga om. Nu försöker Turner, hans intention, hans huvudlinje är att skillnaderna mellan en pentekostal karismatisk fromhet och en, han kallar, evangelikal fromhet. Och till den evangelikala fromheten räknar han då in reformatorisk fromhet. Och han räknar också in den fromhet som finns i den lutherska reformerta pietismen och den som finns i romersk-katolska ordnar, en hel del av dem. Och då menar han att detta med profetia, det är inte så skilt åt som man tror. Det är bara det att man använder olika terminologi. Till den karismatiska pentekostala fromhetstypen hör att man använder sig av en mycket, ska vi säga, starkt andlig terminologi. Gud har sagt till mig, så säger Herren, så säger den helige ande. Och Gordon Fee har utomordentligt dråpliga exempel i sin bok från sin barndoms pingstförsamlingar i USA, då olika lustiga men mycket fromma bröder hoppade upp och skrek, så har den helige ande sagt till mig och i skolan nu höra på mig, och så dundrade farbron på länge och väl. Och det tyckte ju ungdomarna var mycket roligt. De tog honom aldrig på allvar, och pastorn försökte få tyst på honom så fort som möjligt alla gångerna, men det gick inte så lätt. Istället använder man ju sig i evangelikal teologi av ett sånt här språkbruk. Herren la på mitt hjärta. Idag så läste jag ett bibelord och det blev levande för mig. Det är typiskt för evangelikal väckelse från mig, säger Turner, och det är ju riktigt. Så han vill på det sättet föra ihop de här två fromhetstraditionerna mycket mer och säga att det som den karismatiska pentekostala fromhetstraditionen sätter i centrum väldigt påtagligt med ett mycket bland överandligt språk, det har funnits i den evangelikala väckelsetraditionen men uttryckts på ett mindre starkt språk. Sen svarar han på nästa fråga. Beror mottagandet av, och jag måste ta honom ordagrant, det prototypiska karismatiska gåvornas kraftutrustning på en kriserfarenhet efter omvändelsen, a post-conversion crisis experience. Och här så går han i polemik mot det som han en gång själv har trott som klassisk pingstvän, efter att ha jobbat med sin avhandling om karismatiska frågor. Att han vill montera ner innebörden och vikten av att ha en kriserfarenhet efter att man har blivit kristen. Han så att säga godkänner the first crisis experience, då man blir omvänd och kommer till tro. Det godkänner han. Men att det sen skulle vara en obligatorisk second crisis experience som leder till mottagandet av nådegåvor, därför håller han sig förvånansvärt väldigt skeptisk i sitt slutkapitel. Och han menar att det finns inte bibliska skäl för det. Det finns inga exegetiska skäl för det. Och det han istället försöker säga är rätt intressant. Han menar att framställningen i apostlagärningarna och i Paulus brev är att när man kommer till tro på Jesus Kristus så får man den helige ande samtidigt, alltså dop, mottagandet av helig ande, apostlagärningarna 2:38, det är det normativa mönstret. Och det innebär att man också omedelbart får del i vissa av andens gåvor, efter hur Gud nu fördelar det hela. Så han vill alltså på allt sätt komma ifrån att först så blir man omvänd där, och sen efter 3, 10, 30 år så har man en kriserfarenhet och tar emot den helige ande på något sätt eller med någon nådegåva. Han förnekar inte att det har skett för en viss grupp människor, men han förnekar att det är det nytestamentliga mönstret. Utan man ska så mycket det är möjligt hålla ihop det i ett paket. Man tar emot Jesus Kristus, man tar emot syndernas förlåtelse, man låter döpa sig, man får den helige ande, man får nådegåvor. Ett paket. Det menar han är det som man kan urskilja i apostlagärningarna och Paulus brev. Och då får man förklara då apostlagärningarna 8, Samaria-fallet, ungefär som jag försökte göra det. Det där är intressant, tycker jag själv, därför att när jag mötte väckelsen i Etiopien, då den karismatiska, ja, det är en felaktig term att tala om en karismatisk väckelse i Etiopien i stil med det som vi här i västvärlden kallar för karismatisk väckelse, för det är något mycket mer i Etiopien. I Etiopien är det hela paketet direkt, omvändelse och mottagandet av helig ande. Det kan gå några veckor emellan eller på sin höjd några månader, men det liksom hör ihop. Och det var det som är typiskt i den del av växten i Mekanesiska kyrkan som jag undersökte i min bok Väckelse och växtverk, och som ägde rum i en synod som är nu idag centrerad kring en stad som heter Ijadjin, 25 mil väster om Addis Abeba. Där var det här påtagligt, att man var så att säga mycket närmre det apostlagärningarna mönstret än någon väckelse jag har läst någon gång i världshistorien. Och det är rätt intressant att Turner då menar sig kunna belägga rent exegetiskt att detta var så att säga det vanligaste. Kan man säga att det afrikanska tänkandet är mera bibliskt än vårt västerländska tänkande? Det är det alltså, ja, på ett sätt Guds närvaro i vardag och i skapelse och i Guds verklighet är inte så att säga en andlig transcendent verklighet som vi uttrycker, utan Gud är alltså så lika nära som mig som ni är nära mig. Men så var det ju också i gamla Sverige när Sune Jonsson, den här fine fotografen och författaren uppe i Västerbotten som har fått en massa priser, när han skildrade Nådens barn i ett av sina verk, och man ser missionstanter och missionsfarbröder sitta under bibelspråkstavlor i finrummet uppe i Lövånger, så skriver han att när frun gick ut och mjölkade så var Jesus precis lika närvarande i lagorn som kon och djuret som hon mjölkade. Alltså det fanns ingen skiljelinje mellan det. Det var lika verkligt. Det är exakt så. Det är afrikansk verklighetssyn alltså. Och det fanns på svensk landsbygd för 100 år sedan. Mycket påtagligt alltså. Om det sen hör till agrarkultur eller inte, det vet jag inte, det är möjligt. Och det blir mindre när vi når en industriell kultur och ännu mindre när vi når en global teknologisk kultur och så vidare. Nåväl. Sen har han en intressant sak. Han frågar på vilket sätt märkte man i Samaria att folket inte hade fått den helige ande. Det har jag aldrig sett att någon exeget har försökt svara på förut. Och hur kunde Paulus märka det i Apostlagärningarna 19? Och hur märkte man det i Galaterbrevet 3, 2 och 4 och så vidare? Och då svarar han så här. Filippus märkte inget tecken på den helige ande som Guds uppenbarande närvaro hos de här som hade kommit till något slags tro på Jesus. Inget påtagligt tecken på ett existentiellt möte med den uppståndne. Inte någon påtaglig andlig vishet och förståelse. Ingen känsla av Guds kärlek, ingen lovprisning var för handen. Ja, jag vet inte om han har rätt. Jag tycker bara det är ett försök att besvara en fråga som det inte är så enkelt att svara på, nämligen. Sen visade det sig då att Turner gör en egen uppdelning av kristna i nominella kristna där och evangelikala levande kristna där. Och det är när han jämför den här evangelikala gruppen kristna, det är då han säger att det är inte så stor skillnad mellan pentekostala karismatiska kristna där och så att säga traditionellt evangelikala väckelsekristna. De kommer varann mycket, mycket närmare. Och han tar avstånd väldigt häftigt från en som heter Påson, som jag inte känner till, men det tillhör väl den engelska interna polemiken. Den här Påson har skrivit en lång rad böcker, och i en av dem säger han så här. Jo, han säger så här att man kan ha mottagit Jesus Kristus, ångrat sin synd, kommit till tro, blivit döpt, har levt sitt kristna liv i många år, har växt i nåd och helgelse, har mognat i tillförsikt och lydnad, har varit trogen i sin tjänst och fruktbärande och varit hängiven och beroende i sin karaktär och icke haft en erfarenhet av vad som kallas andedop. Och därför så måste en sån människa motta den heliga ande. Det är något som saknas. Det är på sidan 343. Och det tar han mycket skarpt avstånd ifrån, att det inte har något som helst stöd i Nya testamentet. Men det som han betonar är att man har anden om andens handlande är påtagligt i ens liv. Och då kan man ju så säga att han tar samma position som den tar som säger att för en riktig omvändelse fordras det inte att man vet att den ägde rum den 24 maj 1738, som för Wesley till och med klockslaget, men jag har glömt när det var. 2045, tack broder. Det är klart, ingen av oss skulle kräva att den som är sant omvänd ska kunna visa på dag och klockslag som John Wesley kunde. Det är säkert en styrka i många fall att kunna göra det. Det kan jag hålla med om. Men man kan aldrig göra det. Och på samma sätt menar då Turner att man kan aldrig hänvisa eller kräva en hänvisning till att man vid ett bestämt klockslag tog emot den helige ande. Och han vill här ge plats för en slags både växt och även kriserfarenhet vad gäller den helige ande. Och de ska inte spelas ut mot varandra. Det han är rädd för är en, som han kallar det, erfarenhetsdualism mellan ett A-lag och ett B-lag. Och det saknas i Nya testamentet, menar han. Ja, jag tror att ni förstår hur han tänker sig en slags via media mellan pentekostal fromhet där och traditionell evangelikal väckelsefromhet där. Och båda sidor har sina starka sidor och båda har sina svaga sidor, och han vill kombinera det bästa från båda sidorna. Det är hans slutkläm i hans bok. Jag tror inte vi ska ta upp mer från Turner. Så går jag till Fi. Han har ett slutkapitel där han lyfter fram 9 punkter av Paulus undervisning om anden som han menar är oerhört väsentlig att lyfta fram i dagens undervisning. Och de sidorna har vi gått igenom förut, så jag tänker inte upprepa det. Sen så går han vidare och säger så här: vi måste idag återerövra 3 dimensioner i vårt kristna liv. Och det här är intressant. Gordon Fee är alltså den ledande exegeten bland pingstvännerna i världen och är oerhört aktad i alla läger idag. Han skulle till och med kunna tänkas bli kallad hit på en exegetisk dag. Det skulle vara helt möjligt alltså på teologiska fakulteten. Den dimensionen har han som forskare. Han säger att för det första, vi måste återerövra den helige ande i våra liv, i våra existerande institutioner, teologier, liturgier. Och han säger, det finns ingen anledning att vi ska uppfinna hjulet igen och skapa en helt ny kyrkoorganisation, en helt ny ämbetsorganisation, en helt ny liturgi för att, så att säga, den helige ande ska få plats. Den helige ande kan och vill reformera de existerande institutionerna. Vill reformera, förnya teologin, vårt teologiska tänkande och våra liturgier. Det är det första. Och det andra är att vi ska återerövra Paulus syn på ett sådant sätt så att vi inte spelar ut korsförkunnelsen mot andeförkunnelsen eller vice versa. Det är djupt olyckligt, menar han. Och vi ska på alla sätt undvika att spela ut karismatiker mot icke-karismatiker. Och hela tiden, han rör sig också i den här evangelikala världen. Vad han skulle säga om han, så att säga, stötte på en folkkyrka som Svenska kyrkan eller Tyska kyrkan vet jag inte riktigt. Det är möjligt att han då skulle skärpa tonen som Turner ju gör, som också relaterar ibland till den anglikanska kyrkan. Men det som är viktigt för Fi är att betona treenigheten, och det är rätt märkligt, det kommer från en pingstvän. Treenigheten brukar betonas av de ortodoxa kristna alltid och allestädes. Men, och det är klart, Halldorf gör det på grund av sitt inflytande från den inflytande han har fått från kyrkofäderna. Fi visar inte att han har läst dem på samma sätt, men Fi argumenterar hela tiden som exeget enbart från Nya testamentet. Det är viktigt att den heliga ande får upplysa oss så att Gud upphöjs, att den korsfäste och den uppståndne sonen fokuseras och att andens liv får pulsera. Och kampen mot synden och världen blir också en kamp mot en ond treenighet, för honom relativism, ekonomism, individualism. Och etiken ska vara en treenighetsetik. Allt ska vi göra för Guds ära genom att förvandlas till sonens likhet i den helige andes kraft. Och själva hjärtfrågan blir: hur kan vi återerövra detta dynamiska liv i den helige ande? Och den tredje återerövringen är att återerövra en effektivare evangelisation i en modlös, förvirrad och individualistisk värld. Det är de tre sakerna vi ska återerövra. Och då är frågan: hur går vi vidare? Och då talar han först till präster och pastorer och församlingsledare. 1. Ni ska undervisa om dessa tankar kontinuerligt under längre tid utifrån Bibeln. Och ni ska arbeta hårt med bibeltexterna. Det är Bibeln själv som ska tala. Och han pekar då hela tiden på den centrala roll som anden spelar för Paulus. För det andra, lyft fram anden som framtidens närvaro. Och där har han då ett helt kapitel om det, kapitel 5. Att vara Guds eskatologiska folk i en vanvettig värld, vad innebär det? Och för det tredje, skapa utrymme för folk att känna större delaktighet i gudstjänsten. Lämna utrymme för nytänkande, förändring och större spontanitet. Och här kommer då ge plats för nådegåvorna. Och sök att vinna de nådegåvor som är störst. Och det säger han, det är en order till och med. Det är inte bara ett gott förslag från Gud. Det är en order. Och för individen så säger han två saker. Bed om att få hunger och törst efter den heliga ande och efter rättfärdighet. Att hungra och törsta efter rättfärdighet. Tredje saligprisningen i bergspredikan. Och då säger han att det är alltid en korrelation mellan hunger efter Gud och hur Gud sen svarar på den hungern. Gud är suverän. Ibland svarar han utan att någon har hungrat och överraskar. Och ibland så kan han dröja med att svara. Men det finns alltid på djupet något slags korrelation. Och vi ska utgå från att Gud gläder sig över att överraska sitt folk. Och slutligen hänvisar han till bön. Han nämner Saltaren 63 som en bön som alltid ska vara i vårt hjärta. Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig som ett kargt och uttorkat land. Saltaren 63:1. Och så tar han det kända stället från Andra Mosebok när Gud och Mose samtalar, och Mose säger i kapitel 33, vers 15: om du inte själv går med, sa Mose, så låt oss få stanna här. Hur ska man kunna veta att jag och ditt folk har din gunst om inte du går med oss, så att jag och ditt folk utmärks framför alla andra folk? Herren svarade: jag ska göra vad du ber mig om, ty du har min gunst och du står mig nära. Mose sa: låt mig få se din härlighet. Det menar han ska vara en intensiv grundbön hos oss. Jag återkommer med lite tillägg till detta och går sen in på det papper som ni har fått i era händer. Det var nämligen så att 1993 så avslutade Mekanesekyrkan i Etiopien sina överläggningar om hur man skulle förhålla sig till den karismatiska väckelsen. Man hade haft två konsultationer på 70-talet då man sa nej, och på 80-talet då man var lite mer öppen, och 1993 så sa man ja. Och det är den mig vetligt enda lutherska kyrkan i hela världen som har diskuterat frågan i både höjd och djup och bredd och längd. Och jag fick uppdrag att hålla några föredrag på den konsultationen, och det här föredraget, hur dop med i den heliga ande relaterar till vattendop och anduppfyllelse, ingår bland dem. Och jag avslutade mitt föredrag med fyra samtida teologiska pastorala frågor, och det är de som ni har fått på det här pappret. 1. Har vi upplevt den inneboende anden på ett personligt bibliskt sätt? Eller är den heliga ande bara en trosartikel som vi bekänner utan att ha personlig erfarenhet av honom? Det var alltså en fråga som sen diskuterades ingående på gruppsamtal. Jag själv besvarade den något lite själv. Och jag svarar ungefär så här, att utifrån Johannes 14-16 så har den helige ande fört mig till tro på Jesus Kristus. Och enligt Romarbrevet 8:14 har han givit mig frälsningsvisshet. Och sen så berättar jag min egen personliga problematik med det här. Och när jag brottades med huruvida jag hade den heliga ande eller inte, utmanad givetvis av mina vänner, pingstvännernas andedopsupplevelser, så kom jag fram till att eftersom jag trodde på Jesus Kristus och hade fått frälsningsvisshet, hade jag fått den heliga ande. Jag drog ett slags slutsats från Romarbrevet 8:9. Det säger Dan att det inte på det sättet de i Nya Testamentet upplevde att de hade den heliga ande, och det håller jag säkert med honom om. Men så var det i alla fall för mig, och så har det varit för oerhört många kristna under alla tider. Och det ledde mig då till att bli oerhört glad över att jag hade den heliga ande. Och det här ägde rum någon gång i maj, juni 1960. Ja. Hur som. Jag har sen funderat på det här. Varför inte det finns en slags självklar, naturlig erfarenhet av att man har den heliga ande, så man inte behöver ställa de frågor som jag ställde. Och som jag vet ställs i alla samfund av många allvarliga kristna. Jag löste det då i mitt föredrag så att jag sa: vi har i vår förkunnelse, när vi talade om frälsning, koncentrerat oss på syndernas förlåtelse och glömt att också den heliga ande ingår i frälsningens gåva. Och predikas inte detta, så är det helt klart att det blir en slags osäkerhet hos den som bara har hört att frälsning är att ha fått synders förlåtelse och få ett gott samvete och frid med Gud.
Det finns ju också de tre artiklarna, för de hör ju samman, de kan inte förstås utan att se samman. Det är väl mycket där också, att man tar det var för sig liksom också.
Ja, det kan vara så också, att vi inte har ett ja, åh, nej, jag vill inte. Jag vill inte kritisera katekesen, för den är jättebra. Den skulle ju många ha haft hjälp av för att undgå mycket galenskaper. Nåväl, det var så jag la fram det där. Så kom nästa punkt. Alla de som, ja, på den här frågan så svarar ju både Halldorf och Turner och Fi, de svarar likadant, att det förmodligen bara var den första eller de första generationerna kristna, säger de, som hade en mycket stark personlig erfarenhet av den heliga ande. Sen så försvann det. De hänvisar då till barndopet, de hänvisar till att kyrkan blir statskyrka under Konstantin. Man hänvisar till att vissa nådegåvor dog ut, tycks det, vilket de ju dock inte gjorde. Så alla tre ser problematiken. Och den finns ju i alla kyrkor oavsett vilken dopsyn man har, när man tänker efter, även om den givetvis är störst i folkkyrkor med barndop. Det ska jag komma tillbaka till om ett litet tag. Nästa fråga. De som är döpta till Jesus Kristus, har de också den helige ande idag? Och där minns jag att jag då svarade nej i mitt föredrag. Det här är ju en mycket rannsakande fråga för alla folkkyrkor och nationalkyrkor. Det är ju en något mindre rannsakande fråga, men ändå tillräckligt rannsakande fråga för olika frikyrkor. För det är helt klart att samma problem finns i pingstkyrkor och baptistkyrkor. Men i mycket, mycket mindre utsträckning, eller i varje fall mindre utsträckning. Och här måste ju givetvis då, nu står jag i en luthersk kontext både där och här. Här måste ju då vi lutheraner försöka på något sätt se samman barndop, konfirmation, personlig omvändelse och pånyttfödelse, erfarenheter av den helige ande, mottagandet av nådegåvor. Hur får man ihop det till ett paket som det, så att säga, var i varje fall första, andra generationen kanske i kyrkan? Och då var det, så att säga, mycket mindre problem. Det medger till exempel Fi att samma stund som barn växer upp i en kristen familj och barnen självständiga individer, blir det problem. Följer de föräldrarna på tronsväg eller följer de inte? Så Fi, trots att han är pingstvän, förstår den problematiken, som givetvis är då ännu större i en luthersk folkkyrka där så oerhört många inte har en personlig relation till Kristus. Och därför så här, sker dopet inte i en in i en kristen familj, om vi säger så. Den här frågan har katolikerna, de katolska karismatikerna, jobbat mycket med. Man får ingen hjälp av Turner, han liksom bara vänder bort ansiktet från den frågeställningen, för han rör sig helt i en evangelikal baptistisk kontext alltså. Men om man befinner sig i en barndopskontext, i en anglikansk kontext, i en luthersk kontext, i en katolsk kontext, då måste man ju försöka säga någonting om det här. Och Herbert von Mühlen, som var då den mest framträdande tyske katolske teologen som blev karismatisk, han var jesuit och professor i dogmatik, och en student kommer att berätta för honom om vad han har upplevt av den heliga ande, och Mühlen tycker det var verklig galenskap, sista galenskapen från USA, varifrån alla galenskaper kommer religiöst sett. Så upplevde han det. Och sen så blev han själv fylld av den heliga ande och upplevde ett oerhört starkt mötet med Kristus på det sättet. Och han försöker då få hålla ihop barndopet, den kristna uppfostran som leder till då, när det går väl, en personlig omvändelse. Och så försöker han få in konfirmationen, och så försöker han få in upplevelsen av den helige ande. Och han talar då om att på något sätt finns den helige ande med i en människas liv som någon slags dimension. Om mitt personliga liv löper på den här, på det här planet, så finns det liksom Guds nåd och tanke och ande för mig på det planet i kraft av att jag är döpt till Kristus. Och omvändelsen kallas då fram av den heliga ande. Och därmed också nådegåvor ges. Den som jobbar med det här på ett lite annat sätt, det är Michael Green, som ju är anglikansk präst. Och han säger då mycket starkt. Jag inte det pappret, men det går bra ändå. Han säger att det är tre grunderfarenheter som man måste på något sätt hålla ihop. Det är omvändelsen, det är vattendopet, det är mottagandet av den heliga ande. De tre grundakterna, de tre grundhandlingarna från Guds sida måste hållas ihop. Och då säger han att det kan man göra på det sättet att man säger att alla tre tillhör dans, initiation, process. Men ordningen i vilken de kommer är inte noga. Han löser det på det sättet. Det innebär att i A:s fall så kommer A till tro. Då förutsätter man att det är en vuxen människa, eller i varje fall någon som är vuxen. Och sen vattendöps man direkt. Och så får man den heliga andes gåva i dopet. Och det sker då kanske på ett påtagligt sätt. Det är ena turordningen. Den andra är då att man omvänds, vattendöps och andedöps. Och har skarpa skillnader emellan som inte då, vad heter han, Green gillar så speciellt. Eller att man vattendöps som barn, kommer till personlig tro som 15-åring när man konfirmeras och får del av den helige ande på allvar. Och så kan man tänka sig ytterligare variationer. Och han säger att i vilken ordning det kommer spelar ingen roll. Den helige ande är suverän. Men bara de här tre sakerna inträder, det är det viktiga. Det säger han. Och det är klart, det är inte så tokigt. Därför att då har man en rätt öppen nådens ordning. Ni vet, gamla nådens ordning från 1600-1700-talet i luthersk dogmatik och reformärt dogmatik. Som säger att först så kallar Gud människan genom ordets förkunnelse. Och sen kommer, när människan då svarar ja, så kommer hon under upplysningen genom lagen, och sen kommer hon under upplysningen genom evangeliet, förutsatt att hon fortsätter att gå i kyrkan och lyssna till en god förkunnelse, och så blir hon omvänd och rättfärdiggjord och pånyttfödd och helgad och förhärligad på uppståndelsens morgon. Och då har det alltid varit en fråga om, sker det verkligen så där kronologiskt alltid? Så att man liksom kan säga att jag blev kallad den 17 maj när jag var 17 år. Och sen gick jag ett år under upplysningen under lagen och var färdig att ge upp kristendomen. Men så hörde jag evangeliet när jag var 18 år och då kom jag till tro och så vidare. Och även där måste man ju säga att det finns en nådens oordning. Så tillvida att somliga kallas från ett syndaliv. rakt in i ett väldigt, vad ska man säga, andefyllt, segrande liv som varar i 1,5 år. Och sen hamnar man i upplysningen under lagen och är då färdig att ge allt på båten fullständigt och slå runt med klackarna i taket och supa sig full och fortsätta med det gamla syndalivet än värre. Och om man räddas från det, då suktar man förskräckligt och undrar om det var något riktigt i det man har varit med om, tills dess man hör evangeliet och kommer till ny tro, så att säga, en mycket djupare tro än den första tron. Det finns många som har en sån oordning på nådens ordning. Jag vet inte, jag tror man får lämna väldigt mycket öppet här. Men helt klart att det är viktigt att på något sätt hålla ihop de här tre elementen: personlig tro, vattendop och mottagandet av ande. Det är väldigt viktigt att man håller ihop det på något sätt. Nåväl, då går vi till fråga 3 här, om jag hittar nu det på mitt papper. Fråga 3. Ja, det har jag redan svarat på. Jag har sagt att den klassiska pentekostala andedopsupplevelsen bör vi kalla för anduppfyllelse. Och då kommer frågan: ska det vara tillåtet att vittna om den och predika om den i våra kyrkor och församlingar och uppmuntra andra att söka den eller inte? Och det var rätt intressant att det svarade Mekanesiskyrkan ja på. Det ska vara tillåtet att predika om den och uppmuntra människor att söka den. Och så kommer vi då till den fjärde frågan. Vad med andens gåvor? Ska vi tillåta folk att lära om det, uppmuntra folk att söka dem eller inte? Ska vi försöka integrera deras användning i vår gudstjänst eller inte? Det var frågor som ställdes då 1993. Och även där så var svaret ja. Enda gången det var lite tveksamhet var hur stor plats man skulle ge åt nådegåvorna under högmässan. Däremot var det självklart under helande gudstjänsterna, som är något alldeles specifikt där i Etiopien. Det är ju långa, det är ju en hel dag exempelvis. Då man först har en predikan, det kan vara en väckelsepredikan, och sen har man inbjuder man folk, de som vill lämnas åt Gud ställer sig i den kön, och de som vill få förbön för sjukdom ställer sig i den kön, och de som vill ha nådegåvor ställer sig i den kön, och de som man bedömer som besatta, de tar man bara ut och forslar till ett rum för sig så ingen ska vara med om vad som händer sen. Där var det fritt fram för nådegåvor, men högmässan ungefär sa man: låt oss följa liturgin och lägga trycket på lovsången och predikan. Och där har då sånggrupperna, sångkörerna, en så stor plats som det inte går att rubba på. De ska sjunga 3 sånger före predikan och 3 sånger efter predikan. Och det är långa sånger. Men där man då har största öppenheten, där gör man som jag nämnde att man gjorde i den katolska kyrkan i Nigeria. Efter att ha kommit fram till, ja, om vi tar vår gudstjänstordning, man har läst bibeltexterna, dagens bibeltexter. Då tar man förbön ungefär som en gamla pingstgudstjänster. Ja, en gammal pingstgudstjänst bestod av strängmusiken först 20 minuter. En av mina konservativa bröder sa att jag kommer 20 minuter sent till pingstgudstjänst så jag slipper plingplånget. Han tyckte inte om strängmusik. Men sen så kom ju förbön och bönebruset, om ni kommer ihåg det, ni som var på någon pingstgudstjänst förr i världen. 20 minuter, ibland 30 minuter. Och det släpper man fram i Mekanesiskyrkan. 20-30 minuters bönebrus. Och det är då en chock för många turister som kommer. För då vet de inte var de har hamnat någonstans riktigt trommelsmässigt. Och då är det fritt fram för karismatik i 20-30 minuter. Och sen så bara sträcker prästen eller evangelisten upp handen. Och det är mindre bönebrus när prästen leder gudstjänsten. Och mer bönebrus när evangelisten leder. Och mest bönebrus när det är någon fullständig lekman som leder det hela. Då blir det nästan bara bönebrus ibland. Då hinner man inte med något mycket mer. Och sen kommer då predikan. Och sen efter predikan kan man ha vittnesbörd om människor som har blivit omvända eller helade eller så. Och man frambär hälsningar. Och så avslutar man mycket snabbt. Givetvis kören tre för och tre efter. Det var det som svarades där på den konferensen. Och nu tror jag att jag har sagt det jag hade tänkt säga. Då ska jag bara avsluta innan jag sätter loss frågor. Det som jag hade kvar från tidigare papper. Jag vill lägga till några saker. Nämligen i vår svenska situation så vill jag ställa frågan om du vill börja be om att bli ett nedslagsfält för Guds ande. Därmed för väckelse och förnyelse i din kyrka. I den församling du kommer att tjäna. När jag skrev min bok Väckelse och växtverk från Etiopien så gjorde jag något nytt. Jag försökte få tag på nedslagspersonerna. De personer som har väckelsens nedslagsfält. Och intervjua dem och se höra hur det gick till. Ni vet, när man skriver kyrkohistoria så ska man ju vara noga med källorna. Då ska man ju gå till alla protokoll. Och då blir det ju en helt annan typ av personer som man undersöker. När Gustav Arén skrev sin utomordentliga bok om pionjärerna i Mekanesiskyrkan, så sa han en gång till mig när han hade skrivit luntan: ja, nu är det egendomligt att jag inte har skrivit mer om Per Stjärne, som var den som vi alla såg upp till som the spiritual leader. Han är ju knappt med någon gång i min bok. Och varför det? Jo, därför han satt inte med i de viktiga sammanträdena och kommittéerna. Han var ute och predikade eller så säga, utövade själavård och talade med människor. Vissa missionärer är sammanträdesmissionärer livet igenom och det behövs. Man måste ha den typen av missionärer. Andra är evangelister och en tredje grupp är själavårdare och så vidare. Och det är väldigt viktigt att vi får folk som ställer sig till andens förfogande och ber om att bli nedslagsfält för väckelse. Det är en oerhört allvarlig utmaning.
Ja.
Ja. Ja, rätt. Alltså att öva upp lyhördheten, öva upp lydnaden, öva upp modet så att säga. Och jag vill sluta med de apostoliska uppmaningarna. I första Korinthierbrevet 14:1: sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera. Och i samma kapitel, vers 39: sök att vinna profetians gåva, men hindra inte tungotalet. I Efesierbrevet 5:18: berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande. Första Thessalonikerbrevet 5:19: släck inte anden, förakta inga profetior, men pröva allt. Ta vara på det som är bra och avhåll er från allt slags ont. Det är de uttryckliga uppmaningarna som finns hos Paulus. Eh, Ja. Jag tror vi kan släppa loss frågor nu. Ni orkar sitta tills det blir slut. Jag ska sluta 8:30 garanterar jag. Men det finns säkert frågor som ni har. Det mesta återstår egentligen att behandla. Det gör det. Ja.
Det är inte bara att när man inte undervisar om den heliga ande, så jag kommer ju från Västerbotten och ser där har vi nåden, försoningen. Men man talar ju aldrig om den heliga ande i den meningen att det skulle vara andedop eller någonting sånt.
Nej.
Och det gör ju att man söker inte heller. Och jag tror att det är väldigt vanligt, inte minst inom lutherska kretsar. Så att undervisningen är oerhört viktig.
Ja, och det personliga vittnesbördet om mötet och erfarenheten av den heliga ande. Både undervisning och vittnesbörd om erfarenheten.
Sen är det liturgin här. Ofta kan man väl se också liturgin som ett läge av ande. Man ska inte spela ut det ordning mot frihet.
Nej.
Det var så underbart i Santa Clara i söndag, så där fanns ju den högmässoordningar som man följde precis. Men så kom dessa fria inslag, lovsång, föreläsning, som stod med sina gitarrer där framme och ledde sång och sådär. Det går att göra detta.
Alltså. Ja. Ja. Nej, jag skulle säga det att jag tycker ju att oasrörelsen i Sverige har på ett, som jag tycker, föredömligt sätt förenat en kyrklig ordning med frihet. Och andens spontanitet med en god liturgi. I Etiopien är det ju väldigt viktigt med en bra liturgi, för att i själva pionjärskedet när väckelsen bryter fram så finns det ju ingenting att falla tillbaka på. Det finns ingen ordning alls. Det finns ingen kunskap alls. Och då blir ju en liturgi någonting som stagar upp en gudstjänst och håller någon ordning på den. Så det är riktigt. En kombination av frihet och ordning. Det är ju det Nya testamentet och Paulus undervisar i första Korinthierbrevet. Och jag måste också säga att när jag mot bakgrund av allt vad jag sagt tänker på vad Halldorf står för, så är det ju alltså en, hur ska jag uttrycka det, en patristiskt utformad pentekostal spiritualitet som får med alla viktiga element på ett fint sätt. Så att det spelar en oerhört viktig, positiv roll i svensk trohetsliv också. Det är helt klart att pingströrelsen som sådan är inne i en väldig osäkerhet hur de ska gå vidare. Mycket stor osäkerhet för närvarande. Det är väl lite märkligt att när de ska ha en teologisk artikel om den heliga ande i pingstnumret av Petrus, så blir de undertecknat och inte någon av sina egna skriven. Det säger någonting om fluktuationen och gränsöverskridningarna i kristenlivet i Sverige just nu. Samtidigt så man kan aldrig sätta den heliga ande på pränt. Man kan aldrig sätta honom in i en box. Man kan aldrig liksom ha honom i sin hand. Utan det är han som vill ha oss i sin hand. Och han är suverän. Luther säger att man kan aldrig ha Bibeln i sitt knä och sitta och bläddra och ta det man tycker och förkasta annat. Utan det är Bibeln som tar oss på sitt knä. Och där så får vi då be, lär mig, sak samma får vi säga till den heliga ande. Lär oss och fyll oss. Utrusta oss. Driv oss.
Ja, nu tar jag det som är givet egentligen. Mm.
Ja.
Ser du någon negativa trender då? Om avsrörelsen är positiv, finns det några andra sidor?
Nej. Ja, det jag uppfattar som negativa trender, det är ju det jag nämnde förra gången. Då man vidgar den helige andes verksamhetsområde så att man blandar ihop det vi kallar för allmän uppenbarelse och speciell uppenbarelse. Man blandar ihop Guds skapelsehandlande med Guds frälsningshandlande. Och lägger så att säga andens verksamhet att befrämja vetenskaplig forskning eller skönhet eller konst eller befrämja fromhet med vissa dygder i alla religioner på samma linje som det anden gör i Nya Testamentet för att föra oss till tro på Kristus. Alltså detta att göra alla till anonyma karismatiker, för att ta en term, förra gången talade vi om anonyma kristna, som alla var som trodde uppriktigt i sina religioner, enligt Rahner. Och göra alla till anonyma karismatiker. Det är det mest problematiska. Därför att då kommer Kristus och korset bort fullständigt. Då blir inte det nödvändigt alls. Och då blir det en allmän religiositet som man försvarar med hjälp av ande och andlighet. Och då är steget ju inte långt till New Age, som ju lever högt på det. Så att den heliga ande i Nya Testamentet är verksam framförallt i relation till Jesus Kristus och oss. Och som Karl-Erik Salo brukar uttrycka det, när andens stuva inte hittar Kristus att slå sig ned på Kristi axel, då flaxar den bara. Och så flaxar den bort till sist. Så det är väldigt väsentligt. Och då blir det ju den treenige guden som vi lyfter fram. Gud fader, Guds son, frälsare och anden, livgivaren. Och sen en dimension som vi har talat alldeles för lite om och egentligen inte alls, det är den heliga ande som föregriper den himmelska härligheten och liksom talar starkt om livet efter detta. Om det så att säga är 10 enheter salighet nu, så blir det 1 miljon enheter saligheter då. Att liksom få fram det perspektivet. Det har vi... Ja, just det. Det har vi misslyckats med totalt nästan. Och det var det som jag uppfattade positivt i den här boken av Hocken som jag hänvisade till. För han lyfte fram det väldigt starkt och riktigt. Och det har vi inte fått med.
Kan man säga att andens karismatiska roll,
ja,
att det är ändå bara en del av den helige andes totala arbete.
Ja, oja, ja.
Därför att jag tänker i Fredrik Wisslers bok, ja, om 300 sidor, ja, som är en fantastiskt bra bok.
Ja.
Jag tror det är 3-4 sidor där behandlar han,
ja,
andens gåvor och karismatik.
Ja, ja.
Men den är ju en guldgruva när det gäller,
ja,
korset
och, ja, personen. Ja. Jo, det glömde jag. Jag hade en bild här som jag faktiskt skulle ha ritat. Det gäller att hålla ihop de här 3 dimensionerna på andens verksamhet som jag presenterade första gången eller andra gången vi träffades. Anden som ger liv, frälsning, anden som ger växt och anden som ger kraftutrustning. Och där kan man säga att andens hus, golvet, det är anden som uppenbarar Kristi försoning och förenar oss med Kristi försoning, så vi tror våra synders förlåtelse. Det är golvet i andens hus. Sen väggarna som byggs upp, det är anden som ger växt och helgelse, andens frukt. Och taket på huset, det är anden som ger kraft och utrustning. Och bara när alla tre verksamheterna är igång blir det ett fullständigt hus. Den bilden tror jag återger väldigt mycket av fullheten i undervisningen i det Nya Testamentet. Och det är den som alla de här författarna vill ha med, som vi har hållit oss till när man tänker efter.
Ja.
Ja, den har jag inte läst nu.
Förvånansvärt bra alltså.
Ja. Ja, det gör det. Det är
ganska uppfriskande att läsa det från det hållet.
Ja. Peter? Ja. 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 Nej, alltså skulle Salts ledning och Mekanesiska kyrkans ungdomsledning träffas, så skulle de i princip vara eniga i allt. Det är bara det att i utövandet så är så att säga mångfalden och kraften mycket större i Mekanesiska kyrkan. Varje fall i vissa delar. Addis Abeba blir ju den del i Etiopien som snabbast blir sekulariserad och snabbast utsätts för underhållningskristendom i alla former. Under det att det är ute i landet som liksom den djupdynamiska väckelsen fortsätter. Ja, ja, den har drabbats, alltså man har inte jobbat för att få fram dem, vi säger så. Och man har inte ens bett om det. Den har kommit ändå. Ja. Ja, och en skillnad är ju att som jag sa, i Etiopien är den förbunden med flera typer av väckelse samtidigt, om vi säger så. Och många skulle ju inte så att säga använda termer som karismatisk. Man skulle inte veta vad det betydde. Däremot skulle man veta vad anden stod för, så att säga. Ja.
Och inte att göra med lidandet också. Så den Mekanesiska kyrkan gick igenom ett enormt lidande.
Ja.
Och det var, vi kan inte prestera lidande i vårt land.
Nej.
Därför så är det på ett ytterligare plan.
Ja, det är helt riktigt. Alltså jag fick väldigt många frågor från många besökare om det inte blev det Luther kallar för härlighetsteologi i Mekanesiska kyrkan, när man talar så mycket om anden. Och jag sa, det blir det inte, därför att lidandet för Kristi skull är så påtagligt så det tar bort sådana tendenser, i fall var det så då. Så det är helt riktigt. Det ger ett helt annat djup alltså åt det. Thomas.
Man kan fundera också på en helt annan sak som är andens sätt att verka.
Ja.
Och det är kopplingen mellan anden och vad uttrycker det, ledarskap. Katolska kyrkan har ju tanke att ledas genom en slags stafettpinne genom historien.
Mm.
Kraftutrustning till andra genom direkt handpåläggning. Och det är också en stafettpinne som går liksom katolska kyrkan genom tiden på något sätt.
Ja.
reflektioner kring den typen av tankar på hur anden förmedlas i från en som bär på någonting till en annan som kanske söker det där?
Ja, alltså det är ju på ett sätt ofrånkomligt att den som på något sätt har upplevt den heliga ande på ett starkt sätt får vara med om att förmedla den heliga ande till andra. Oavsett vilken position han hon har i någon ämbetshierarki eller i församlingen. Det blir så att säga karismatikern som spelar huvudrollen. Om det nu är en tonårsflicka i Etiopien som är den första väckelsepionjären i sin ungdomsgrupp, eller det är en evangelist, eller det eventuellt är en präst, vilket är sällsynt. Så Mekaniska kyrkan är ju den mest utpräglade lekmannaledda kyrka som finns i den lutherska gemenskapen någonstans på jorden. Där det lite lustiga är att de som prästviks där, de får en hel del av den ortodoxe prästens myndighet och position. Eller den gamle oromo-hövdingens politiska och religiösa roll direkt. Och det är väldigt negativa tillsatser till prästtjänsten som bara leder till elände och maktmissbruk och galenskap och jag vet inte allt ont man kan säga. Och det där ser de karismatiska ungdomarna, så de säger vi vill inte bli såna präster. Vi vill bli som de fria evangelisterna som är fulla av den heliga ande. Det är bara det att när de sen får chansen att bli präst så glider de väldigt lätt in i den ortodoxe prästens olater eller den gamle Oromo Lubans olater. Och det är väldigt svårt att komma till rätta med det där. Jag vet inte hur de katolska prästerna klarat sig. Om de är mera immuna mot detta i Etiopien, det vet jag faktiskt inte. Det tror jag inte. Men sen vad gäller den apostoliska rörelsen, den kom ju till Etiopien 98. Så den stötte jag ju ihop med och den hade jag väldiga uppgörelser med. Inte så att studenterna på Mekaniska seminariet var attraherade, men den evangeliska studentrörelsen gick ju delar helt och hållet över till det. Sen så har det tonat bort efter 6 år, är det inte längre något alternativ. Men det är alltså Addis Abeba-situationen där 6-7 tusen kristna ungdomar vandrar från kyrka till kyrka för att suga det göttaste ur den nyaste idén från USA ungefär. Eller från Nigeria, eller från Ghana, eller från Kenya. Och det är alltså ett ohälsans tecken. Och det tycker alla. Det tycker gamla lutheraner, det tycker gamla pingstvänner, det tycker gamla baptister. Det är något negativt. Så de är lika mot det alla tillsammans. Men det är inte så lätt att matcha det. Det är klart när den där apostoliska rörelsen kom och unga pojkar gick fram och fick förbön och vaknade upp efter att ha legat på golvet ett tag och kallade sig för apostlar och får hem och sa till sin pastor eller sin evangelist att nu är det vi som bestämmer för vi är apostlar och ni är lägre under oss enligt Bibeln. Ni förstår vilket elände det blir. Ja. Ja.
Man kan säga att det är motsvarande institution och funktion. Alltså det är inte det samma. En institution kan ju leva sitt eget liv och det är självändamål, men också en funktion.
Ja.
Och ett behov som man fyller. Ja.
Det bästa är ju givetvis när prästen och synodpresidenten är en stark andens man. Då kombineras ju institution och karisma. Och det är klart det är idealet, och så var det ju vad gäller vissa ledare i urkyrkan som biskop Ignatius i Antiochia och Irenaeus och de här stora namnen. De kombinerade ju båda sidorna på ett föredömligt sätt. Ja, vänner, jag måste nu säga några ord till er 10 som ska skriva. Har ni fått pappret? Då ber jag dig, Johan, dela ut det. Jag måste få kommentera lite grann. Jag vill först säga det att det är ju rätt mycket ni ska läsa. Och jag vill ge er rådet att om ni inte hinner läsa allt ordentligt, välj ut några böcker som ni läser ordentligt så ni vet att ni klarar. Och så skriver ni på det så får ni det godkänt och sen får vi ta en tilläggsskrivning då på det ni inte har klarat. Det är det bästa rent pastoralt. Ja. Och nu mycket kort om frågorna. Kort om frågorna. Har alla fått frågor som ska skriva? Ja, då kör vi igång. Ja, de vill gärna lyssna. Jo, men jag tror de tycker det är rätt intressant att lyssna. Ja. Det är alltså 6 olika texter som ni ska läsa. Och den första är alltså den här översikten om The Doctrine of the Ancient Fathers of the Holy Spirit i New International Dictionary of Pentecostal Charismatic Movements. Och det är Stanley Burgess, professor någonstans i USA, som har skrivit det avsnittet. Och där vill jag för det första veta vad utmärker dessa teologers och karismatikers erfarenhet av och lära om anden. Och nu är det bara huvudsakerna. Ni kan ju inte lära in uppslagsartiklarna ordagrant, utan det ni tycker är intressant helt enkelt. Det är Irenaeus, Tertullianus, Hippolytos, Efraim Syrien ska ni ägna er åt, för han är oerhört betydelsefull. Stryk under honom. Symeon, den nya teologen, ska ni stryka under. Han är betydelsefull. Och sen har vi då Birgitta. Och det tycker ni är så intressant att läsa om heliga Birgitta. Så den kommer ni att lära er utan till. Hon är verkligen värd att hedras, den kvinnan. Jag måste säga det. Om det är någon kvinna i svensk historia som är remarkable, så är det heliga Birgitta. Gertrud av Hälfta är också för mig en ny uppenbarelse. Mycket intressant, hon var tyska tror jag. Calvin är mycket intressantare än ni tror. Ignatius av Loyola, förskräckligt intressant. Johannes av Korset, Thomas Münster, galen pannan som slutade på ett eländigt sätt. Han var en väldigt karismatiker till en början, men det ledde galet. Menno Simons, han som har grundat mennoniterna, en utomordentligt betydelsefull man i baptismens historia, en fantastisk kristen personlighet. Sen för det andra, hur argumenterar Athanasius, Basilius av Caesarea, Gregorius av Nyssa och Gregorius Nasians för att anden är av samma väsen, för att han är homoousios med fadern? Det måste ni lära in ordentligt. Så kommer vi till James Dunn, Baptism in the Holy Spirit, och där ska ni kunna redogöra för hur pingströrelsen, hur Dunn och hur luthersk teologi ser på förhållandet mellan andedop, vattendop och andeuppfyllelse. Ni behöver ju inte skriva någon avhandling, men ni måste nog skriva en och en halv sida i alla fall. För det andra, hur ska man förstå gåtan i Samaria i Apostlagärningarna 8? Och ni ska också ha förstått vad Dan menar med conversion initiation, som är hans eget uttryck som han har fört in i debatten. När ni kommer till anden och Guds folk av Gordon Fee, så vill jag att ni tittar på sista kapitlet, hur hans program för kyrkans andliga förnyelse ser ut. Vad gäller Grudem, The Gift of Prophecy, så ska ni veta hur han ser på skillnaden mellan de gamla testamentliga profeternas auktoritet och de nytestamentliga profeternas auktoritet. Ni ska veta hur han definierar profetia, och ni ska veta vad han säger om profetia idag, dess innehåll, funktion och nytta. Och där kan ni då alltså mycket översiktligt försöka få fram likheterna och skillnaden mellan Turner och Grudem. Och så kommer vi till den svåraste boken som faller mest vid sidan om, nämligen Veli-Matti Karikainens Pneumatology. Och där ska ni titta på hans diskussion om montanismen var kättersk eller inte. Han avviker utifrån nyare forskning lite till att säga lite mer positiva saker om montanismen. Det är rätt intressant. Ni ska veta hur Augustinus utformar sin pneumatologi, för det är grunden för den katolska kyrkans syn på den heliga ande. Och det är rätt stor skillnad, det är faktiskt mycket stor skillnad mellan Augustinus pneumatologi och de kappadocianska fädernas pneumatologi. Och det är helt klart att vi skulle ju mer hålla med de kappadocianska fäderna än Augustinus när det kommer till kritan. För Augustinus har svårt att få fram att den heliga ande är en person. Den heliga ande blir kärlekens spann mellan två personer, och det stämmer inte med kappadocierna om du tänker efter. Ja, och så får vi då lite nya katolska mystiker: Hildegard av Bingen, Bernard av Clairvaux, Bonaventura och Katarina av Siena. Alla är mycket, mycket intressanta. Och så har vi den anabaptistiska visionen av anden. Det är ett mycket fint skrivet avsnitt. Det är viktigt att, så att säga, uppvärdera den anabaptistiska traditionen. Det bör vi lutheraner speciellt ägna oss åt som har klankat på den och kritiserat den. För det femte, Hegels filosofiska pneumatologi. Då förstår ni att han är ljusår ifrån Nya Testamentet, men han har påverkat mer än man tror. Och vad karaktäriserar anden? Och då har vi fyra traditioner. Det gäller att plocka ut huvuddragen: ortodox, romersk-katolsk, luthersk och pentekostal tradition. Och den pentekostala traditionen talar jag om 2 timmar första gången, så det, jag säger mer än han säger. Sen kommer vi då till det svåra, nämligen Karl Rahners syn på att människan till sin natur är ande, som jag antyder lite om första gången. Jag till och med skriver ut sidan så ni inte ska behöva söka för länge. Och vilket är andens mysterium enligt Rahner på sidan 113. Jag kräver inte att ni kan redogöra för den transcendentala deduktionen som man har, den är så krånglig. Och sen Pannenberg, han liknar anden vid ett force field. Han tar alltså en fysisk term från Faraday. Och om den är användbar eller inte, det ska vara roligt att veta från er som är fysiker. Om ni tycker att han har lyckats eller helt misslyckats. Och slutligen Moltmann, som har en holistisk pneumatologi. Och som tenderar till att bli en sån här karismatisk anonym. Som gör alla till anonyma karismatiker. Slutligen Max Turners bok. Vad menar han med profetians ande i intertestamental judendom? Och för det andra, hur tolkar han andens roll vid Jesu dop? Och för det tredje, hur förstår han och andra den johanneska påsken? Och fyra, hur argumenterar Fi och Turner för en trinitarisk pneumatologi? Där måste ni läsa bägge böckerna. Och ange några karaktäristiska temata i Paulus pneumatologi. Det hade vi ju en hel kväll om. Och hur förstår Turner tungotal och helandets gåvor i Nya Testamentet och idag? Det har vi inte alls berört, det får ni läsa själva helt och hållet. Och det här bedömer jag att det här är rätt mycket att läsa. Turner är svårläst. Vissa av Karikainens gubbar är svårförståeliga. Rodum är jättelätt. Dan är ju lätt. Och Burgess är mycket lätt när han skriver om de här olika teologerna och karismatikerna. Ta det som du tycker är roligt och lägg det på minnet, som du sen kan berätta för vänner och bekanta. Men alltså han visar på ett övertygande sätt att den, om man med karismatisk tradition menar nådegåvornas plats och användning i kyrkolivet. Han visar på ett övertygande sätt att det aldrig upphört. Det har funnits mycket vitalt egentligen rakt genom hela kyrkohistorien. Det är bara det att det inte ingår i de stora dogmatiska arbetena, utan det är lite mer vid sidan om. Men även en sån som Thomas av Aquino var en typisk, han skulle idag bedömas som en typisk karismatiker och mystiker därtill. Trots att han är den som anses som varande liksom den rationella kärnan i den romersk-katolska teologin.
Mystik,
ja. Det har det. Ja, det har det alltså. Läs Pontoppidans trospegel, skriven av professor och biskop i Köpenhamn på 1700-talet, som betyder enormt mycket för norskt fromhetsliv framförallt. Kära någon, det är fyllt av det vi skulle säga karismatiska erfarenheter. Fast det kallades inte så då. Kallades inte så. Mina vänner, jag tackar er för denna utomordentliga tålmodighet. Och som sagt, jag ber er be om att bli andens nedslagsfält i framtidens kyrka. Tack ska ni ha.